Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hallå allesammans, hjärtligt välkomna ska ni vara till en avsnitt av Nyhetsveckan, idag med nummer 276. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt, tack gode Gud, Maria Selander.
God dag alla, så fantastiskt trevligt att vara tillbaka i etern denna torsdag efter påsk.
Ja precis, vi hade ju inget program i måndag så det var en hel vecka sedan vi sågs. Och nu hoppas jag att vi är efterlängtade, för vi längtar efter er. Och idag ska vi bjuda er på någonting så spännande som ett eventuellt moderat myteri. Vad är det vi ser på Daniels bild?
Jo, förstår du Ingrid, att igår så kom Expressens duktiga politikreportrar Thomas Nordenskjöld och Annette Holmqvist med en riktig bomb till nyhet. Moderat myteri på gång, revolution, frågetecken. På bilden ser vi ju längst till vänster Ulf Kristersson, statsminister och partiledare i Moderaterna. Vi ser Tove Livendal, opinionsbildare, och vi ser den mycket modiga riksdagskvinnan Ellen Juntti som har proklamerat att hon tänker minsann inte böja sig för någon partipiska, utan hon tänker rösta emot den här könsbytarlagen. Och längst till höger så ser vi ju Staffanstorps starke man Christian Sonesson, som även han tackade ju tyvärr nej till en riksdagsplats, för han ville fortsätta vara kommunalråd i Staffanstorp. Så det är lite synd, för han hade kunnat riva om rejält där bland de knapptryckarna, tror jag. Han har gått ut och sagt att han är också helt emot detta, och det är massor med moderater som mejlar honom, ringer honom, är helt förtvivlade och vad ska vi, kan vi inte stoppa det här på något sätt och så, va? Så att
Ja, nej, men det tycker vi är roligt med ett litet myteri inom Moderaterna. Så får vi se vad det leder till. Vi ska också prata om det så kallade soft girl-trenden. Kan du förklara lite snabbt vad det är?
Det kan jag. Lite snabbt så innebär det att det har blivit populärt, trendigt bland unga kvinnor att stanna hemma, inte festa, inte var med en massa killar och satsa hela sitt liv på karriären och alla de här mer hårda värdena som har torgförts av feministrörelsen framförallt. Vad heter det? Flashback, höll jag på att säga. Nej, men en
backlash
mot hela girlboss-grejen, det här att kvinnor ska vara som män, kan man säga.
Och värre och bättre. Ja. Det ska vi prata om. Och så ska vi prata om Skyttedals nya parti, Folklistan. Och jag tänkte ju först, men va? Alltså ett nytt parti, då hon kommer inte få vara med i några partiledardebatter. Så hur, och var ska hon då få pengarna ifrån? Från Jan Emanuel, tydligen. Så då gick det från ett vansinnigt projekt i mina ögon till ett inte dödfött projekt.
Nej, det är galet vad den människan genererar nyheter hela tiden, sa Skyttedal.
Ja, så ska vi då tala om att det är torsdag den 4 april 2024. Hörde du det nu, Maria?
Ja, jag hörde det, Ingrid. Jag hörde det.
Och så ska vi säga att det är för många sponsorer för att kunna läsa upp uppmaningen vi gav till er. Snälla hjälp oss att jag får in pengarna till det här Anders Sauers rättegångskostnader. Och så vilket gensvar! Det var till och med så vi slog i taket för Swish. Så vi fick uppmana dem som sa, kan inte Swish att sätta in på Donorbox eller bankgirot istället. Och ni är så fantastiska. Det är en kärlek ni har skickat tillsammans med pengarna. Den är bara, ja, jag skulle kunna börja gråta. Så glad och tacksam och ödmjuk känner jag mig.
Var vi ju nästan på väg att göra periodvis, börja gråta, inte minst med alla meddelanden ni har skickat med då. Och det här, jag anade att ni var många som skulle vilja stötta oss i det här läget mot den här totalt orättfärdiga domen, Ingrids bisarra dom som vi kallade det i senaste podden. Men liksom storleken på gensvaret, alltså det här att det var som en tsunami av stöd, det var jag inte riktigt förberedd på, och det värmer ju våra hjärtan på ett sätt som vi svårligen kan beskriva, skulle jag säga.
Ja,
Ni är bäst, helt
så
enkelt.
vi säger helt enkelt bara tack till alla er som har stöttat oss med stora belopp, med lite mindre belopp och alla är som vanligt hur välkomna som helst. Och Gud välsigne er allesammans.
Ja, sannerligen Ingrid. Gud välsigne alla er som har stått upp för oss och för rättvisan.
Ja, då ska vi väl ge oss på den här soft girl-trenden då. Vi kan väl börja med en artikel i Världen idag, den kristna tidningen som åtminstone jag läser varje dag. Och då skriver de så här, trend, unga kvinnor vill prioritera familj och mjuka värden. Soft girls, den termen är just nu kraftigt omdebatterad på svenska kultursidor då många unga influencer-tjejer lyfter fram mjuka feminina värden. Kritiker menar att det handlar om ett nytt hemmafru-ideal eller lathet. Andra beskriver trenden som ett uppror mot stress och karriärism där man istället vill prioritera sitt eget mående och familjetid. Maria, är det feminismens död vi ser? Annalkande död.
Ja, alltså så här. Du och jag såg ju ett klipp med Matt Walsh tidigare idag, där han konstaterade att det här med traditionell familjebildning och traditionella könsroller, det är någonting som har fungerat i tusentals och åter tusentals år, medan feminismen, kan man säga, uppfanns i förrgår. Så att, ja, troligtvis så är det ju så att alltså vissa saker är som de är för att de fungerar. Och för att det liksom ligger i sakens natur att de är beskaffade på ett visst sätt. Och feminismen har ju liksom hela tiden varit kontraproduktiv. Kanske inte hela tiden, från allra första början så fanns det ju saker som kvinnor behövde befrias från eller bli liksom mer jämställda och så här. Det fanns en bra tanke där. Men liksom den har morfat till en kvinnofientlig ideologi egentligen, därför att det man förväntar sig nu med, det är ju att kvinnor ska fortsätta bli mammor och skaffa familj och så här, men också jobba heltid, gärna mer heltid. Och dessutom så har det kommit in en massa sådana här konstiga krav då, att du måste baka ditt eget bröd, du ska ha en perfekt trädgård, du ska gymma 5 dagar i veckan. Alltså det är bara krav, 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 krav.
Samtidigt
Och
som du gör karriär, värsta megakarriären.
ja, samtidigt som du är då girlboss som det kallas, och helst vd för något företag och sådär, va. Och då blir det ju som att ha 2 eller 3 heltidsjobb, och det är inte riktigt rimligt att begära av någon.
Nej, och vi ser ju siffrorna för psykisk ohälsa. Kvinnor har aldrig i världshistorien, och har man inte kanske haft mätningar i hela världshistorien, men så länge vi har haft mätningar så har kvinnor aldrig varit så olyckliga som nu. De går in i väggen, de bränner ut sig, de är deprimerade, de går på SSRI i hela livet. Vad är det för ett liv? Och jag tänker så här, nu fick jag en idé här, en tanke. Kommer du ihåg när när de förklarade varför invandringen var så fantastiskt bra? Det var nämligen att vi födde för få barn i Sverige. Så om inte hela, du vet, liksom pyramiden skulle bli så här, alltså att bara några ytterst få som jobbade och skulle försörja alla de här pensionärerna, så var vi tvungna att ta in invandrare. Nu när siffrorna, alltså födslotalen, är lägre än någonsin i världshistorien, nu och samtidigt som alla har förstått att massinvandringen har varit katastrofalt usel för vårt land, borde inte politikerna då haka på softgirl-trenden och göra som Ungern och säga fantastiskt, det är klart att ni ska skaffa barnen först och ha det mysigt med dem och håll ihop familjen och sen kan du väl, du vet, utbilda dig och göra karriär. Hade inte det varit någonting för att komma till rätta med den låga nativiteten?
Hade det ju om man var liksom logiskt funtad i skallen. Och jag vill med en gång bara understryka att varken du eller jag är för att någon ska tvingas till någonting.
Nej.
Alltså vill man som kvinna göra karriär, inte skaffa barn och så vidare, så ska man vara absolut fri att göra det. Det är, människor är olika beskaffade som individer. Men kvinnor som grupp har en tendens, och det är ju det man kallar jämställdhetsparadoxen, att ju mer jämställdhet ett land är, ju mer valfrihet kvinnor har, desto större tendens har kvinnor att välja traditionellt kvinnliga yrken och även att vara hemma med barn och liknande. Och det är ju därför, Ingrid, som det är så töntigt att sådana här så kallade liberala partier och socialister och andra som vill tvinga då pappor att vara hemma lika länge som mamma och så vidare. Och som du sa när du och jag pratade om det här innan, så menar du på att från den sidan så är ju argumentet då att kvinnor hade inte varit så utarbetade och slitna om männen hade hjälpt till mer hemma. Men tänk om det nu är så att de flesta kvinnor, jag vill inte att min man ska tvätta till exempel. Han ska bara ge fullständigt fanken i tvättmaskinen, det är min liksom. Och jag känner mig inte dugg förtryckt för det, för jag menar, han är ute i trädgården och fixar med det, och det vill inte jag göra.
Nej.
Förstår du? Det blir så knäppt när man ska försöka tvinga alla att göra allt, så att säga. Det är bättre
precis,
att låta folk välja själva.
Ja, men nej, det är liksom bara jämställt när det är exakt 50-50. Jag har ju haft bekanta kvinnor så som har liksom, jag kommer ihåg en som var helt rasande, hon fick sitt enda barn i 40-årsåldern och var då rasande för att pappan inte vaknade när barnet gnydde på natten, så att det var hon som gick upp. Så men du får väl puffa på honom då, så får väl han gå upp varannan gång. Eller om han nu jobbar, så kanske han ska få sova och du tar tag i detta. Men nej, hon var liksom arg för att han inte hade de instinkterna som hon hade. Hon ville alltså tvinga, hon försökte ge pappan dåligt samvete för att han inte fungerade som en mamma.
Och det är tyvärr en av de sämsta kvinnliga egenskaperna, just det här att det borde du fatta själv. Om man vill någon annan någonting, då säger man det. Du, nu tycker jag att vi ska dela på det. Om vi säger att båda är hemma, hittar vi på, för argument's sake. Då bestämmer man. Nu bestämmer vi att vi går upp varannan gång, och om han inte vaknar, då väcker jag honom. Punkt slut. Alltså, varför ska man göra problem av saker bara för att?
Men det var ju saker han inte ens kunde förändra. Alltså antingen har man, och det är också på att visa att mammor är naturligtvis de som är de bästa bebisskötarna. Mamman har ju burit barnet i sin egen kropp i 9 månader och lärt känna barnet. Och barnet har, alltså mamman och barnet är ju i symbios det första året eller så. Så att det är ju helt vansinnigt.
Det har visat sig, åtminstone enligt den här anknytningsteorin, att det är extremt viktigt. Jag tror det är de första 2 åren att mamman är super, super, super viktig för det. Ja. Sen kommer pappan, det är jättebra att pappan är där och pappan hjälper till och med allt möjligt. Men hans roll blir viktigare ju äldre barnet blir. Därför att pappa har en tendens att göra saker med barnen. De är ute och klättrar och cyklar och fiskar och, alltså du vet, det är typiskt män det här, det är likadant när män överhuvudtaget träffas i grupp, då måste de göra någonting, de kan inte bara sitta och fika som kvinnor gör med en massa kopp kaffe och glo på varandra, det fixar inte dem, utan de måste kasta pil eller bygga någonting eller du vet, ha någon
jo,
aktivitet
men
så här.
Det är ju som den där gamla artikeln jag skrev för många, många år sedan. Det måste ha varit på 90-talet någon gång. Män är sina projekt och kvinnor är sina relationer. Så att män träffas för att utföra ett projekt. Men vi träffas för att prata, bygga våra relationer. Hur är det med dina barn? Hur är det med din man och din gamla mamma? Det är det vi är bra på. Och generellt, inte alla kvinnor. Det finns kvinnor som hellre vill sitta med killarna och kasta pil.
Absolut.
Så, men nu pratar vi generellt och då är det så att män är sina projekt och kvinnor är sina relationer.
Pappa är superbra med att liksom lära cykla och allt vad det nu kan vara. Liksom. Såna grejer.
Men nu ska vi så se ett litet klipp tycker jag där den gamle feministen Gudrun Schyman är fullständigt rasande på den här trenden. Och så är hon lite överlägsen också. Hon debatterar det och hon Denise som är ungsvenskarnas vice ordförande tror jag. Hon var på Riks innan ett tag.
Ja, Denise Westerberg.
Ja, tack. Ja. Ska vi kolla deras lilla debatt?
Ja, det gör vi.
Number one, embracing ultra-traditional gender roles into your marriage.
So as the masculine, he pays all the bills. We don't split 80-20, 70-30 or whatever it is these days.
Alltså en soft girl är en ny trend på TikTok om tjejer som inte vill jobba.
She takes care of herself and she does the cooking and the cleaning.
Det är som på 50-talet när husmoren skulle göra reklam för elvispar och annat som skulle göra livet lättare så hon kunde vara lite mer utvilad och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
Så jag tycker att det är skönt att man nu, ja men att det här också uppmärksammas så att man kan gå tillbaka till de traditionella könsrollerna men i ett samhälle där män och kvinnor fortfarande har samma möjligheter och samma rättigheter.
Det sker inte isolerat. Det sker ju i en omständighet där vi har en politik överhuvudtaget som drar mot nationalism, som drar mot könsstereotyper och som då börjar att hylla det här hemmafru-idealet.
Jag tycker att det är skönt att unga nu börjar inse att det här som man har blivit men påtryckt som barn, att manlighet är dåligt, att kvinnlighet är dåligt, att man nu växer upp och inser att det inte är så. Att hela det här vänsteridén om att det inte skulle vara någon skillnad på män och kvinnor, att den börjar försvinna.
Alltså tjejen som ni ser där i början, den blonda, det är ju någon sån här TikTok-influencer, någon sån super-trad-wife som det heter. Mm. Och jag förstår om en del av er kvinnor framförallt som ser henne tänker, det här vill inte jag gå runt i något rosa förkläde och så vidare. Och det tog Matt Walsh också upp. Det är ju ingen som kräver det. Det är ingen som kräver att man ska göra sin egen müsli och vad det nu. Det är ju liksom inte det som är i kärnan av det här, utan kärnan är ju att hem och familj. Så måste du inte gå runt med blommigt förkläde och Matt var också inne på det, att många av de här TikTok-influencers gör det här och de lägger upp det så här just för att provocera den andra sidan maximalt mycket. Och ni ser ju hur triggad och skyman blir av detta.
Ja, visst. Jo, men alltså jag tror det här har framtiden för sig, vet du. För att det här som har varit nu, att alla feminister skulle vara så fula. Vet, med rosa hår eller inget hår alls och sådär. Det tror jag inte heller egentligen ligger i de flesta kvinnors natur, eller jag vet att det inte ligger i de flesta kvinnors natur, utan kvinnor vill gärna se så bra ut som möjligt och tycker det är roligt att fixa, och du och jag håller på och köper smink hela tiden från Kicks och tipsar om olika saker. Det är ju roligt, och jag tror att det är därför det är inte konstigt att feminism har kunnat hänga kvar så länge, eftersom den går emot så mycket av det som är mänskligt. Men vi ser väl kanske någonting nytt. Det är en spaning vi har, att snart kommer feminismen att ligga i dödsryckningar.
Jag tror det också, därför att som sagt var, alltid när man, och vi kommer ju komma tillbaka till det när vi pratar om det här med könsbytarlagen, gå emot naturen är sällan en bra idé. Alltså, jag tror att man liksom vet bättre, och en gång på individnivå är det lite olika vad man har för intressen och så vidare. Men man behöver inte aktivt motarbeta olika gruppers intressen och det de generellt blir lyckliga av att göra och så vidare. Så ja, jag tror du har helt rätt, Ingrid. Nu är pendeln rejält på väg att svänga över åt andra hållet. Spännande att se vad det landar i.
Och det för oss faktiskt helt osökt in på nästa ämne som ju då är EU-valet som mest handlar om Sara Skyttedals nya parti. Därför att vi har också en liten spaning om att EU-valet, där kommer vi att se hur de unga människorna röstar konservativt. Men innan vi kommer in på det ska vi lyssna på Expressens podd Politikrummet där de just konstaterar att om Skyttedal verkligen har fått med sig Jan Emanuel, då kanske det inte är så omöjligt för Skyttedal.
Vi får se vad det blir för innehåll i folklistan. Men om vi ska tala lite om vilka som eventuellt kan stå på folklistan så har det ju ryktats ett tag om att en ex-socialdemokrat vid namn Jan Emanuel, känd som Robinson-vinnare, tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot och även välfärdsentreprenör, är inblandad i det här projektet. Det här var någonting som även politiksajten Politico nämnde i förbifarten, att en socialdemokrat var involverad i projektet. Vad vet vi om hans engagemang i detta?
Ja, alltså vi vet ju att han har, det vet jag via källor, att han har sonderat möjligheterna kring ett nytt parti, har liksom diskuterat den möjligheten med olika företrädare. Han ska ut i runt förra sommaren, hösten så. Om han är med i det här, nej men det vet vi inte. Men det finns väldigt mycket, det florerar mycket uppgifter och rykten kring att han skulle vara det. Och det hade ju varit jätteintressant såklart, och när man ringer runt och pratar inom Kristdemokraterna, inom borgerligheten, så ses ju det som att då skulle partiet någonstans bli ett större hot faktiskt. För där kan man prata kändiskap på riktigt. Alltså han, det vet ju vi här på Expressen, att han är en person som folk vill läsa mycket om. Vi skriver...
Senast här om veckan så var vi på Gran Canaria och träffade honom.
Ja, jättespännande intervju och reportage med honom. Och han, så att han, det skulle ju tillföra någonting, och han skulle också tillföra, alltså då skulle ju också den politiska profilen för det här breddas, och då kanske han skulle bli ett hot mot för fler, alltså på riktigt kunna liksom bli ett hot, rejält hot för Sverigedemokraterna, men kanske också då jag vet inte om det finns hur många av de väljarna som finns kvar Socialdemokraterna, men i LO-leden och så, det är i alla fall den, ja men det är de han liksom, han står ju för någon form av kulturkonservativ socialdemokrati som gärna skulle vilja ha liksom dörren öppen till Sverigedemokraterna, väldigt långt ifrån där Socialdemokraterna står idag, men det hade ju onekligen varit, det hade ju skakat om det hela lite.
Det kan man säga. Han hade ju också, om han ville, kunna tillföra en annan ingrediens som kan vara bra att ha, nämligen kapital. Du var inne på det, Filippa. Han har en bakgrund som välfärdsföretagare och gjorde sig ju en oerhört rejäl hacka.
250 han, miljoner, tror jag.
Ja, vilket han gärna har pratat om och visat upp efter det.
Hur kan du som är socialdemokrat ha en vit Lamborghini? Som jag sa tidigare, ja. Då sålde jag den vita Lamborghinin och köpte en sosseröd Ferrari istället.
Har han sparat lite av det här, eller kanske till och med placerat det på ett vettigt sätt, ja, så har ju ett eventuellt nytt parti det här eller något annat en rätt rejäl krigskassa till att börja med. Och det kan ju vara bra att ha också, även om Sverige inte är USA, så det är klart, ska du köpa det i utrymme så är det bra pengar.
Ja, han säger själv att han har pengarna, noga med att han i den här intervjun i Expressen då, så att han har pengarna i Sverige och betalar skatt och sådär.
Och att han ångrar lite att han skattade, för att skattepengarna används på fel sätt.
Exakt. Ja. Samtidigt så är det så, vi vet ju att det där när han, det var ju, han blev ju sådär rik på de här HVB-hemmen som han ägde, och han fick hjälpa Per Nuder, den tidigare socialdemokratiska finansministern, i hela den här processen, han sålde det där och så. Och det sabbade ju Per Nuders framtida politiska karriär. Han var ju, ansågs ju omöjlig som partiledare för Socialdemokraterna efter det där. Och det är klart att man kan väl säga att hela hans livsstil, det här med hans, hur han har stoltserat med att han gärna parkerar, han p-böter, inget problem för honom att betala, han ställer bilen där det är bekvämt. Alltså allt det där och de här pengarna han har tjänat som har bidragit till det här kändiskapet och kanske varit en tillgång i att bygga upp det. Frågan är, hur funkar det när han, om han nu skulle vara en kandidat för ett parti? Alltså då kommer man börja betrakta honom på ett annat sätt. Han kommer behandlas på ett annat sätt i medierna, får man hoppas. Och det är verkligen ett kändisskap, men kommer det fungera? Men det vet vi verkligen inte.
Spännande, Ingrid. Det här var ju då för någon dag sedan som de satt och spekulerade kring de här ryktena med Jan Emanuel, att han skulle vara inblandad i det nya partiet Folklistan. Men idag så kom ju en nyhet. Jan Emanuel deltog när Skyttedals parti grundades. Jan Emanuel deltog när Sara Skyttedal grundade det nya partiet Folklistan, skriver Flamman. Enligt tidningen visar ett protokoll från Folklistans årsmöte den 25 februari att han valdes tillsammans med Skytteroll som firmatecknare för partiet.
Ja, okay. Och firmatecknare är ju de som får liksom skriva under på när pengar ska betalas ut och så. Mm. Så det är väl en händelse som ser ut som en tanke att han kommer där med sina pengar och ska dessutom ha lite kontroll över dem. Och det är också intressant att det här mötet där man grundade partiet, det ägde rum den 25 februari, bara 10 dagar efter att Sara Skyttedal meddelat att hon lämnar Kristdemokraterna. Så hon har verkligen inte, alltså jag tror ju på något sätt att det här kan ha varit planerat länge. Alltså jag har en känsla av att Skyttedal tyckte att Kristdemokraterna hade, alltså hon, ja, hon är ju lite mer vild kan man väl säga, att hon tyckte att de var för torra och mesiga för henne, och så hon har nu, det var nu därför hon först kollade hon ju med Sverigedemokraterna, kunde hon förstå på deras lista, och nu det här med nya partiet, och de har ju tydligen pratat om detta länge, hon och Jan Emanuel, det är ju ingenting som hon kom på den 25 februari.
Nej, men frågan är, som de är inne på, killarna här, Nordenskjöld och VBK, att vad ska de ha för politik? Mm. Vad har Sara Skyttedal, som är väldigt långt till höger, som jag ser det, och Jan Emanuel, som ju ändå är någon slags gammel sosse, var kan de hitta common ground?
Jag tror att om vi tar bort höger och man säger konservativa, så är de båda konservativa, så som gamla tider sossar var. Men höger, då tänker jag mer liksom att det är alltså finanspolitik och så, men det är ju inte riktigt det EU handlar om. Jag tror faktiskt att de båda skulle kunna placera sig som det verkligt massinvandringskritiska partiet i Bryssel, för det är de ju båda överens om, och att du vet, EUs gränser, håll gränsen och så att det är ju inte helt utsluten.
Nej, och då har ju, det var väl Nordenskjöld som sa det här, att då kan ju det vara farligt för SD om de börjar knapra av de som har migrationen högst upp på priolistan. Ska jag dra lite från mina EU-fåglar, höll jag på att säga, om hur det ser ut då inför det här parlamentsvalet som ju timmar den 6 juni, är det va?
9 juni.
9 juni, jag aldrig kan komma ihåg rätt datum, men det är juni i alla fall. Mm. Just det, jag har inhämtat från EU-fåglar att det ser ganska bra ut för SDs partigrupp ECR och även för den så kallade ID-gruppen. SD sitter ju då i en grupp som på svenska heter gruppen Europeiska konservativa och reformister. Och i den här gruppen så ingår det då bland annat polska Lag och rättvisa, Italiens bröder, tjeckiska medborgardemokraterna, finska Sannfinländarna. De som är mest närstående SDs partigrupp, det är den här ID-gruppen då, Identitet och demokrati. De är ännu lite mer hårdföra än EUs konservativa, eller SDs konservativa grupp. Och i identitet och demokrati så har vi bland annat Vlaams Belang från Belgien. Vi har Dansk Folkeparti, vi har Nationell Samling från Frankrike, Lega från Italien, Alternativ för Tyskland och österrikiska Frihetspartiet. Och jag tänkte jag skulle visa er en liten skärmdump här på det nuvarande opinionsläget. EU gör alltså egna mätningar hela tiden. Hur ser det ut liksom? Hur skiftar det? Alltså de gör varje månad egna sådana här opinionsmätningar. Och då ger detta, det här är ganska kul att se faktiskt, tycker jag. För att det vi ser är, det är att den gröna gruppen, alltså de allra största dårarna, vänta lite, jag ska ta upp siffror, heter det, så jag ser lite bättre. Jo, de gröna, de backar, alltså från, om vi då tar från valet 2019, så förlorar den gruppen 22 mandat. Vi har den socialistiska sossegruppen, de backar med 19 mandat. Och vi har stollegruppen Renew Europe, där bland annat svenska liberalerna och Centerpartiet ingår, som backar med minus 21 mandat från alltså 2019 till marsmätningen.
De tappar alltså över 60 mandat.
Mm. Ja. Ja, ja, så är det. Så är det. Så som läget ser ut nu. Och mycket positivt är ju då att ECR, SDs grupp, de ligger just nu på plus 19 i gruppen då. Mm. Och identitetsgruppen ligger på plus 9. Och då ger detta vid handen att fortsätta denna utveckling så här. Och ID-gruppen har legat ännu högre tidigare i andra mätningar. De backade lite senaste månaden, det är oklart varför. Men fortsätter den här utvecklingen så finns det ju en förkrossande borgerlig majoritet, eller högermajoritet då.
Men det har väl egentligen funnits innan också. Det är bara det att EPP, gruppen som KD och M tillhör, de väljer av outgrundlig anledning att hellre samarbeta med gröna och röda stollar. Men ja, det var då det. Det var 2019. Nu har det gått 5 år och i Sverige har de borgerliga partierna förstått att de måste samarbeta med SD. Och jag tror att den trenden kommer att visa sig i många andra länder, och det är lättare för folk att rösta lite upproriskt i det här valet. Så att det skulle inte förvåna mig om EPP, när de ser framgångarna för de här riktigt konservativa grupperna istället för fake konservativa som de är, att de tänker nu slipper vi ju sossarna om vi istället bildar majoritet med dem.
Ja, precis. Alltså så som jag har tolkat, jag har plöjt de här mätningarna hit och dit och jämförande statistik och månad till månad och från 19 och så vidare. Kan den här, tyvärr är det ju så att EPP är parlamentets största partigrupp, så de är väldigt viktiga. Men om de kan ta sig i kragen och samarbeta med de riktiga konservativa, då kan det hända bra saker.
Och jag tänker så här, vi kan väl titta på den här tweeten från Jens Odlander, som är en av våra nya favoriter på Twitter, som ofta skriver väldigt, han är ju då för detta diplomat och rådgivare åt både röda och blå regeringar i Sverige. Han lägger ut en bild från Köpenhamn där de står med palestinska flaggor och såna här molotov cocktails, höll jag på att säga, vad heter det? Bengaler. Ja. Och liksom dominerar stadsbilden. Och så skriver han så här: Köpenhamn är påskafton 2024. Det är ett dominansbeteende och ena parten och subordinationsbeteende och den andra är slutet på den mjuka multikulturalismen. Vad som kommer istället vet nog ingen. Hur skulle den hårda multikulturalismen se ut? Rekylen börjar nog i och med Europaparlamentsvalet. Ja. Och detta tycker jag är, alltså jag tror han har helt rätt i det. Det är nu behöver inte folk vara så ängsliga. Ja, svenskar är inte så ängsliga längre, för nu har vi redan fått en regering som genomför SDs politik, mycket av den i alla fall. Men i de andra länderna, jag tror att Marine Le Pens nationella, vad det nu heter, inte fronten nu för tiden, ja, församlingen eller något sånt.
Nationell samling eller något sånt heter de.
Jag tror de kommer att gå jättebra. Alternativ för Tyskland kommer att gå jättebra. Så sitt nu inte och tänk så här, men jag tycker inte om EU, så jag tänker inte delta där. Nej, 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 det är helt fel tänkt. Det här är det viktigaste valet på många år. Minst lika viktigt som förra svenska valet var. Varför säger jag det? Jo, därför att EU, vi är inte heller glada för EU. Vi skulle gärna se svexit. Men kan vi istället få få tillbaka det EU som Sverige gick med i, där vi samarbetar om handel, där vi håller våra gränser, men få bort den här, de här socialisterna som vill skapa Europas förenta stater. Och det är det vi kan genomföra nu, om ni alla går och röstar.
Here, here, Ingrid. Nu är det hög tid att hasta vidare till vårt huvudblock. Moderat myteri. Ska vi inleda det här blocket innan vi kommer till själva myteriet? Mm. Jag konstaterar att det finns jättemånga studier vid det här laget. Vi har en länk här till en holländsk studie som Daily Mail skriver om. Som visar att ungefär 90% av alla könsdysforiska barn och ungdomar växer ur det. Om man bara låter dem vara i fred.
Ja, kan du säga att den här studien har, alltså, har då gjorts under 15 år. Och var tredje år så har, de frågat samma barn och ungdomar då. Hur har du det med din könsdysfori nu för tiden? Och det visar sig då att det är bara 11% av de här unga vuxna som säger att de numera är missnöjda med sitt kön.
Ja, det är lite olika bud här, Ingrid. De har ju ställt lite olika frågor, för längre ner i texten så står det att när de här ungdomarna fyller 25 så är det bara en på 25, alltså 4% som säger att de ofta eller ibland är missnöjda med sitt kön.
Ja.
4%.
Ja, och jag menar, det här är inte den första studien. Första gången jag skrev om detta, det är 15 år sedan eller någonting. Och redan då fanns det ju studier som visade att bara låt det vara. Det är precis som att, alltså, om ditt barn kommer och är livrädd och gråter och skriker och säger det blir ett monster under min säng, då ringer du inte han till Simex och liksom utrymmer villan.
Monstersanera.
Nej, precis. Utan du säger nej, det finns inga monster under sängen. Nu går vi in och tittar. Ska du se, ska mamma visa här, finns inga monster under din säng. Och så skulle man behandla det här också. Om du har en liten pojke som säger mamma, jag vill hellre vara en flicka. Jaha, det var väl lustigt, men nu är du ju en pojke. Du är född som en pojke och du kommer alltid vara en pojke. Men jag älskar min lilla pojke. Så. Men om du istället sätter barnet och säger oj, men lille Pelle, vill du bli en flicka? Ja, men det kanske vi ska ordna. Oj. Då sitter det här mycket, och då för du ju också barnet in i denna grymma, in på den grymma väg som leder till könsstympning. Och ska vi också säga sen 10 år kortare livslängd.
Hanne Kjöller, som ju du och jag väldigt sällan håller med, men ibland har hon poäng, hon skriver i DN, hon är ju då fotojournalist, även sjuksköterska och engagerad i board. Så hon skriver väldigt kritiskt om det här nya könsbyteslagen, förslaget. Och har i sin artikel en massa siffror. Bland annat så skriver och konstaterar hon att det har alltid funnits könsdysforiska människor. Men de var en pytteliten grupp fram till ungefär millennieskiftet. Vid millennieskiftet hände något efter drygt 20 år med en liten men stabil ström patienter, runt 12 personer per år. Så började den här gruppen långsamt växa för att ett tiotal år senare närmast explodera. 2007 diagnostiserades 31 personer med könsidentitetsstörning. 2017 hade siffran stigit till 727, en ökning med mer än 2200%. Och hon konstaterar också att de allra flesta av de här var tonårsflickor mellan 13 och 17 år. Tidigare var det väldigt ovanligt. De allra flesta könsdysforiska personer var män som ville bli kvinnor. Nu är det tvärtom. Nu är det de här unga tjejerna som alltså alla larmklockor som finns ringer. Och Hanne Kjöller påtalar också det, jag ska strax släppa in dig, men just det här som du och jag pratade om flera gånger innan, att det finns en jättestor samsjuklighet, som man säger.
Ja.
Många av hon skriver så här då, kunskaperna finns, det är slutsatserna som ingen riktigt vågar dra. I en kartläggning från 2020 redovisar Socialstyrelsen siffror över överrepresentation av andra diagnoser bland personer med könsdysfori. Autism är särskilt vanligt, men här hittas också höga tal för personlighetssyndrom, missbruk, ångest, depression, självskadebeteende, självmordsförsök och även psykossjukdom. Och det här är anledningen, Ingrid, till att det är så fruktansvärt ohederligt av dem, de som är för det här, de här grejerna, att säga att vi måste göra så här, för annars så vi ser en höjd självmordsfrekvens i den här gruppen om vi inte börjar stympa och ge dem hormoner och låter dem byta juridiskt kön och allting annat. Men fakturerar man in alla de här andra sakerna, autism, självskadebeteende, alla möjliga andra psykiatriska samsjukligheter, så försvinner ju det helt och hållet.
Ja. Det är ju det som är så konstigt. För. Det är ju det som är så konstigt, att när ett barn kommer och så säger att man vet att de har autism och personlighetsstörningar och allt det där, men så tror man då att det är det där med könsdysforin, om vi bara stympar det här barnet och byter näst sista siffran i personen, så kommer allt det andra att försvinna. Det är precis tvärtom. Det är ju på grund av de andra diagnoserna som är svåra att lösa, jobbiga att prata om. Och så finns det en enkel lösning som folk säger till dig. Du är född i fel kropp. Det är därför du har alla de här andra problemen. Så om du bara stympar dig och byter personnummer så kommer du att bli bra. Det är helt fel. Och jag vill säga en sak till som Hanne Kjöller skriver. Hon tycker att det är viktigt att politikerna nu ska stilla sig och inte liksom, och de ska lyssna på expertkunskapen med vetenskap och beprövad erfarenhet. Så var det med de apatiska barnen, alltså att man inte lyssnade. Och så var det med patienter med påstådd amalgamförgiftning och elöverkänslighet. Råden publicerades 1998 trots att forskarna inte kunnat hitta något orsakssamband mellan besvär och exponering. Och publiceringen dröjde till 2015. Det är ju det att de här politikerna som nu vill detta, för det första så är det så här att de uppenbarligen tror att man i lag kan fastslå att det finns något annat än två kön. Det är ungefär som att säga, nej, nu ska svenska riksdagen bestämma att månen är en grön ost och nu klubbar vi det. Och gud nåde den som säger att månen är en planet som snurrar här. Nej, då blir det fängelse. Alltså vi kommer att återkomma till detta med fängelse. Men det är det att de sätter sig inte in i frågan. De förstår inte problematiken. De lyssnar bara på de här ideologiskt styrda intressegrupperna och lyssnar inte på läkare och andra experter.
Nej, och inte uppenbarligen på de allt fler så kallade detransitionerarna, alltså människor som har ångrat att de gav sig in på den här banan, som ju ökar exponentiellt hela tiden. Och det har även kommit en bok för något halvår sedan som heter just Ånger, av två kvinnliga Uppdrag granskning journalister. Mycket, mycket väl genomarbetat vad jag förstår, där de liksom fokuserar just på det här, alltså människor som har ångrat sin transitionering. Och jag tänker så här, Inga, är det några man borde lyssna på så är det väl just de här människorna. Du och jag har ju pratat om detta i flera år. Vi var tidigt ute med Keira Bell-fallet i Storbritannien, som ju liksom var i princip den som hon själv fällde den hemska Tavistock-kliniken när det liksom i rättegångar avslöjades hur de hade manipulerat henne på olika sätt, fastän hon bara var en helt vanlig lesbisk tjej liksom, och lyckats inbilla henne att hon hade andra diagnoser och bla bla, allt vad det var liksom. Ska vi ta och lyssna på ett klipp med en tjej som heter Emily Köhler
tror jag.
Ja. Som sen ett par år tillbaka, tror jag det är vid det här laget, lobbar för, försöker arbeta för att synliggöra människor som har gått igenom den här processen. I hennes fall så stoppade det via att hon högg av sig brösten, vad jag förstår. Mm. Och hon har inte gjort underlivskirurgi, och det är bara att gratulera henne till det. Men hon, och här i det här klippet som vi ska se, så blir hon intervjuad under Almedalsveckan i somras av någon kvinnoorganisation.
Yeah.
För det är nämligen så att nu har ju även kvinnorörelsen börjat bli skum på, är det här verkligen någonting som är bra för oss?
Mm. Precis. Vi tittar på Emily Köhler.
Det som vi pratar om idag, det är ju möjligheten att byta juridiskt kön och att det ska bli lättare att ändra det. Ser du liksom utifrån din erfarenhet några risker med det?
Mm. Alltså, bortsett från allt det som har nämnts nu, om man tänker mer på individer i min situation, så den största risken jag ser där är att det här skulle få en, eller antagligen kommer få en viss normerande effekt. Alltså just det jag pratade om tidigare, hur vi glider från en definition som faktiskt är biologisk till att det bara skulle vara vad vi känner oss som. Och jag liksom, när jag har pratat med folk så är det som att man ser inte riktigt. Vissa har svårt att se riskerna med det, för att ja, men det är väl bara jättebra för transpersoner någonstans. Men då tänker jag på unga personer som mig då är könsöverskridande på olika sätt. Om någon skulle ha kommit till mig när jag var 10 år och sagt att liksom, du är bara tjej om du känner dig som tjej. Jag hade inte haft en chans. Alltså, den känslan har aldrig funnits där på det viset. Och det är den stora risken som jag ser, att om man liksom dessutom lagfäster det, då är det inte bara teorier som vi har ute i samhället, utan då är det plötsligt någonting som vi, staten förmedlar. Liksom, att det är så här vi ser på kön nu. Det är en känsla och du kan enkelt få det bytat juridiskt också.
Och då menar du att då kommer det också påverka vilken vård som man tycker ska ges till?
Det vet jag inte riktigt. Det har jag inte funderat allt för mycket på. Men det är klart, jag ser ju den risken. Vad ska man säga? Det kan vara lite invecklat att förklara. Men det är ju, om vi pratar social transition, som har blivit ganska uppmuntrat de senaste åren. Alltså att inte att man kastar sig på utredning och fysiska förändringar med kroppen, med kroppen, men att man ska då testa liksom, och leva i det andra könet genom att byta namn, byta allt det man kan då, utan att förändra kroppen. Så där ser jag en risk med att man börjar ett sånt experiment väldigt tidigt och att man då enkelt skulle kunna byta juridiskt dessutom. Och att det är otroligt svårt att backa ifrån det när man väl har påbörjat det. Och att man då också behöver förstå att det är få människor som skulle liksom trivas i och gå, vad ska man säga, hela vägen med social transition men inte gå vidare med den fysiska transitionen. Så det blir lätt en slippery slope. Och jag tror liksom från vuxenvärldens håll så gentemot unga och säga att ja, men det, vi bara byter juridiska könet så, som en del av den sociala transitionen. Det är risk alltså att det befäster mer än vad det skulle behöva göra. Ja, eller jag vill också tillägga, om inte det har framgått, men att just, alltså jag menar, hade det inte varit några risker med att genomgå fysisk transition så hade det här varit ett helt annat tema för mig att prata om så. Men just att det är en stor hälsomässig kostnad du tar, och jag tror inte att många ser eller förstår att det finns till och med studier på, men du kortar alltså livet med minst ett decennium om du påbörjar en sån här sak. Så att vi borde ju göra allt för att testa ut alla andra vägar för speciellt unga människor. Och så tycker jag att det är en lite annan sak om du är vuxen och ser på det som ett mer vuxet val, så att säga.
Förkortar livet med minst ett decennium. Det låter ju inte något vidare.
Nej, och vi vet ju att det går. Man kan inte byta kön. De kan operera så att du liknar, eller åtminstone något så när liknar det andra könet. Men du blir aldrig kvinna eller man om du är född det andra. Och hon var då, berättade hon tidigare innan det här liksom, klippet vi tog ut, att hon var en helt vanlig pojkflicka. Hon tyckte om att liksom busa med killarna och klättra i träd. Och hon var helt oförstående för de här flickorna som satt och pratade och lekte med Barbie och vad det nu kan ha varit. Och jag menar, det är ju helt okej! Det är ju helt okej! Nej, alltså det är så konstigt att mitt i all den här jämställdheten och det finns ingen skillnad på kvinnor och män, då är det plötsligt jätteviktigt att man måste vara i supertjej, man måste leka med Barbie, annars är man ingen tjej, då är man ju en pojke som är född.
Så när hände detta att du som tjej måste leka med Barbie och gilla rosa och alltså när upphörde, jag menar det är ju ett begrepp, pojkflicka och feminina pojkar har för den delen också alltid funnits.
Ja.
Och liksom att än en gång individer är alltid på ett spektra från de jättekilliga killarna till de feminina killarna och de jättekvinnliga tjejerna till pojkflickorna. Och det är ingen som någonsin har sagt att det, var du än befinner dig på detta spektrat, så innebär det att du ska byta kön. Det är ju individuella variationer i personlighet och kanske läggning. Och jag menar, så det har vi ju konstaterat många gånger, att i många fall visar det sig att många av de här tjejerna och killarna är lesbiska eller homosexuella, alltså gay. Och det är ju heller ingen som har kommit på tanken att det är någonting man behöver operera bort eller alltså...
Ja, men det är det de gör. Det är det de gör nu.
Jag vet, det är ju det man säger, transing the gay away, och det är där kommer det mystiska in i det här att gayrörelsen är så positiv till detta och inte förstår att det här är ett rent folkmordsförsök på dem ju.
Ja, men är det inte så, Maria, att de här gayrörelsen, men vad vi säger då i Sverige då, HBTQ Pride-rörelsen och det, är de egentligen, det är ju inte helt vanliga flator och bögar, utan det, de är ju del i hela den här globalistgrejen, att liksom att vi måste få ner antalet människor på jorden, och då är jättebra att stympa dem och kastrera dem. Då blir det ju färre. Och jag tror inte att, alltså de är mer någonting annat, så är de ju marxister som vill liksom skapa den nya människan, och den som ska, nu går vi alla i samma takt, ingen är rik och ingen är fattig, ja, du vet, den grejen. Och det är därför det är så bizarrt, Maria, att Ulf Kristersson tydligen har lovat HBTQ-rörelsen att nu ska den här lagen komma på plats. Han är lika lurad som alla andra borgerliga partier som tror att ja, men de är opolitiska. Nej, det är de inte. De är vänsterextremister och de skiter fullständigt i vanliga bögar och flator.
Hur kan Ulf Kristersson springa runt och utställa såna här löften till höger och vänster, undrar jag. Vi har ju spekulerat i tidigare, och det finns en del som pekar i den riktningen, att det är Ulf Kristerssons relation med Jonas Gardell, att han skulle ha lovat honom någonting personligen. Och då är vi tillbaka till det. Varför vill Jonas Gardell att det här tvunget ska drivas igenom? Vad har det med honom att göra? Han är inte transsexuell, eller transperson, eller du vet. Och varför tror Ulf Kristersson att han kan lova såna här saker? Det han borde ha sagt i en sån situation, om det kom såna krav, det är ju att alltså jag stöttar HBT-personer och på alla sätt, och ni ska ha jämlika rättigheter, allt vad ni, men det här måste riksdagen ta ställning till, och i min partigrupp är man emot den här lagen. Till, då har vi ju sett siffror på 80% ungefär. Jag förstår inte, vem tror han att han är?
Nej, och skulle bara säga vad det kommer ifrån.
Han vill bli omtyckt liksom.
Mm.
Att det är det som är hans akilleshäl.
var detta kommer ifrån. Det var ju så att i förra veckan så sa jag att jag hade frågat fåglarna, varför säger Ulf att han har personliga skäl till detta? Och då kollade fåglarna runt och kom tillbaka, alltså det är jättekonstigt. Det är jättekonstigt, det enda som någon säger det är att ja, han har tydligen lovat Jonas Gardell, men det är ju så fånigt så det kan ju bara inte vara sant, så fåglarna. Men nu kan vi läsa i Dagens Nyheter, och det handlar ju mycket om det vi alldeles strax kommer in på, den här splittringen som finns inom flera partier, men inte minst i Moderaterna. En källa med god insyn i partiet uppger att det har förts långa diskussioner i riksdagsgruppen där extremt många är negativt inställda till förslaget. Och så kommer det nu från en anonym moderat källa. Argumenten för att man ändå ska rösta igenom det här är två. Det ena är att Ulf lovat det. Det är hans personliga löfte till HBTQ-rörelsen. Det andra är att det är en del av regeringsbildningen, det vill säga att Liberalerna kräver det.
Ja, jag har sett det att de Liberalerna ska ha gjort detta till en så kallad kabinettsfråga. Alltså att det här är så viktigt för dem så att de är beredda att spräcka regeringssamarbetet om de inte får sin vilja fram, vilket ju framställs som totalt koko. Det är ju också så att vad jag förstår att det finns även viss missnöje i den liberala riksdagsgruppen. Det är inte alla liberaler som är för det här.
Men
nu måste vi liksom komma till det här med själva myteriet, tror jag, Ingrid. Mm. Och i spetsen för detta, nej, kanske inte i spetsen, men en av dem som är med i den här, det som Expressen kallar för revolt mot nya könslagen inom M, enorm irritation, det är allas vår Christian Sonesson som sagt var är stark man i Staffanstorps kommun. Trycket på att stoppa den nya könslagen ökar för varje dag i Moderaterna. M-toppen Christian Sonesson är en av de som nu kräver att partiet drar i bromsen. Samtidigt riktas irritationen allt mer mot Ulf Kristersson. Han har tvingat fram det här, men var är han? Varför kan han inte stå för det, säger en moderat riksdagsledamot. Ja, det är kast. Han borde, det har vi redan konstaterat, han borde vara ute, debattera, argumentera för sin sak och förklara hur han tänker.
Men det vet vi ju enligt den här lobbygruppen, den här rapporten. Alltså där uppmanades de ju att inte ta debatter. Skriv debattartiklar men ställ inte upp i några debatter, för då kommer ni bara säga fel. Och jag vill säga att jag menar att Christian Sonesson är den som driver det här myteriet, därför att han är ju den enda som, förutom Ellen Juntti som vi kommer till strax, men han är ju den enda som vågar gå ut och gå emot partilinjen. Och honom kan de ju inte straffa, för han fick en riksdagsplats men valde sen, han var ju tvungen att välja mellan att fortsätta styra Staffanstorp eller sitta i riksdagen. Så honom kan de ju inte straffa med att han inte får sitta kvar i nästa val. Så att han, men det är ju inte bara därför, utan han är en modig person. Han är en som tror på det som är rätt. Han tänker inte bara sitta där och liksom låta hela partiet bara, jaha, nu ska vi göra detta, det här är fruktansvärt dåligt för barn och vi kommer att stympa barn i tusentals, men jag vågar inte gå emot partipiskan. Så tack ett gode gud för Christian Sonesson. Men också den här riksdagsledamoten Ellen Juntti, som vi aldrig någonsin har hört talas om tidigare. Men hon säger då att för flera veckor sedan sa jag i en intervju i Fokus att jag inte kommer att rösta för förslaget. Jag har inte ändrat mig. Men i hennes fall handlar det ju om henne själv. Men Christian Sonesson försöker ju faktiskt, han säger ju ni kan inte göra detta. Ta er samman, gör om, gör rätt.
Absolut. Precis, och ska se här, det är sådant som har skrivit en massa på Facebook om detta bland annat. Han förstår att frågan är känslig för partiledningen, men menar ändå att det är dags att sätta stopp. Allt han engagerat sig trots att han inte sitter i riksdagen, förklarar han med att han har fått många frågor om varför partiet går fram med detta. Väldigt många medlemmar, sympatisörer och gräsrötter, de känner inte alls igen det här och förstår inte varför vi driver det, säger han. Sonesson menar att partiet inte tagit in de invändningar som en rad remissinstanser haft mot förändringen, till exempel om riskerna för att kriminella kan gömma sig genom att byta personnummer. Jag tycker partiledningen tar alldeles för lättvindigt på kritiken. Ja, det kan man väl lugnt säga, och så konstaterar han ju att alltså, tonåringar är ju inte, de kan ju inte fatta beslut överhuvudtaget. De är ju ökänt dumma i huvudet liksom, och fattar dåliga beslut, och det är en del av en människas utveckling.
Ja.
Att man ska prova sig fram och liksom vara så här lite anti det och för det och sådär, och sen så förhoppningsvis ska du utvecklas till en vuxen människa som blir lite mer ansvarstagande och lite smartare då, va? Att låta en 16-åring fatta ett sånt här beslut, ni hörde ju vad Emily sa i klippet innan. Även om det här juridiska könsbytet inte innebär några fysiska ingrepp, så det krävs att du är en fruktansvärt stark människa för att backa från ett sånt beslut när du väl har börjat gå längs med den stigen.
Ja, har du ändrat ditt personnummer och liksom gått ut med att nu heter jag inte Emily längre, nu heter jag Emil. Och du antagligen då också, nu är vi ju restriktiva med det i Sverige nu, men du kan ju ändå fortfarande få tag i såna här pubertetsblockerare eller då testosteron. Då är du redan inne på den vägen, och det är det som är så skandalöst att de inte ser det här. Och nu så kanske jag undrar så här, men kommer det bli något myteri då? Nej, det var inte mycket som tyder på det idag i socialutskottet. De hade sitt sista möte innan detta förslag nu ska röstas om den 17 april. De bara gå vidare liksom. Det blir ingen förändring där. Men vi kommer ju ändå till kammaren sen. Och hur mycket behöver då SD och KD? Hur många måste de få med sig av de 349 ledamöterna? Ja, vi gjorde en liten uträkning idag. Du kan ju redovisa den.
Nej, men kör du ingen. Det är du som har gjort uträkningen. Så du kan väl...
Sverigedemokraterna har 73 mandat och Kristdemokraterna har 19. Det blir totalt 92 stycken. Och för att komma upp i 176 som är majoritet så behöver de 84 myterister från sossarna och moderaterna. Men det är bara 50 sossar och 34 moderater, så det är väl inte så... Och så sa jag också det när vi pratade om det, att det har ju förekommit anonyma källor visserligen, men som har berättat för Aftonbladet att 80% av den moderata riksdagsgruppen är emot det här. Och istället för att alla ska sitta där och säga nej, jag vågar inte, för då får inte jag vara med nästa gång. Om dessa, det är ju alltså då 80% av 68 moderata mandat, det är 54 personer. 54 moderater är då alltså mot detta. Man kan inte sparka hela, mer än halva riksdagsgruppen, nästan hela. Så att om de behöver hitta mot, samla er, ni vet vilka ni är, sitter i ett möte och säger till varandra, vi kan inte göra detta, därför vi går emot allt vad det är att vara människa och medmänsklig. Vi kan inte göra det, och därför röstar vi efter vårt samvete. Kära moderater, gör det.
Det är, ja, absolut. Here. Ska vi ta en kort sväng bara om Tove Lifvendahl? Hon är ju med på bilden, så vi måste ju berätta varför hon är viktig i detta. Hon är en ganska tung borgerlig opinionsbildare, så att när hon skriver i Svenska Dagbladet rösta nej till nya könslagen, så betyder det någonting. Riksdagen ska rösta om en ny könstillhörighetslag, men lagförslaget påverkar inte bara transpersoner, och politikerna bör inte handska så lättvindigt med de skyddsvärda i samhället. Och då menar ju Tove Lifvendahl att det är inte bara, alltså, det är de här könsförvirrade ungdomarna, de är skyddsvärda, det är en svag och utsatt grupp, men det finns andra grupper som också är skyddsvärda. Och det är liksom där kvinnorörelsen till exempel kommer in i detta, som nu har upptäckt att oj, det kan ju vara så att alltså anledningen till att vi har könsseparerade utrymmen som omklädningsrum och allt vad det nu kan vara, det är att kvinnor är fysiskt svagare och mer utsatta i sällskap av män. Och även om vi imponerar liksom att det är en man på 10 000 som är farlig eller dum eller dålig, så är det ändå, utgör det ändå en risk att ha biologiska män i kvinnors utrymmen, för att inte tala om hur dåligt det är att ha biologiska män i kvinnors sportgrenar.
Ja, men just det här med omklädningsrummen, det påverkar ju i princip alla kvinnor. Det där med sporten, det är ju jättehemskt för de toppidrottskvinnor som nu slås ut av män. Men det här med att kvinnor har rätt att vara skyddade i omklädningsrum och inte behöva stå nakna inför karar. Och vi vet ju inte vilka karar det är som skulle kunna hoppa på oss och våldta oss. Och därför så har alla tyckt att det var en mycket bra idé att separera. Att kvinnor får sina egna utrymmen och män får sina. Inte för att män skulle bli ledsna om det kom in kvinnor. Men kvinnor, det fungerar helt annorlunda.
Men lite skillnad i omständigheter där. Ja. De flesta män hade nog tyckt att det var jättekul om det kom in nakna tjejer i deras omklädningsrum. Men de är ju inte fysiskt hotade av
Nej,
det.
Precis.
Även om de hade kanske blivit lite generade.
Ja, det är det som är så bizarrt, att det som alla har tyckt var en fullständig självklarhet under hela människans existens, nu plötsligt är, nej, det är vi kvinnor som säger, nej, du transkvinna där, du är man, du kommer inte in i mitt omklädningsrum. Det är vi som är hemska människor, det är vi som sårar dem så till den grad att vi hellre, vi ska hålla tyst och vi ska finna oss i att bli kallade för transfober och annat. Att det är vi som är de elaka. Alltså, hur sjuk är världen?
Mycket, mycket sjuk, Ingrid. Det tror jag vi har kunnat konstatera sedan länge. Men även om det är kanske en del av er som tänker att varför lägger Ingrid och Maria så mycket krut på just den här lagen och det är ändå så få människor som påverkas och sådär. Ja, fast det är nog så att börjar man luckra upp sådana här saker och börjar man tänja på sanningen överhuvudtaget, så är det nästan en naturlag att det kommer att blöda igenom till en massa andra saker också. Ja. Börjar vi kalla månen en grön ost, så kan det sluta var tusan som helst. Och kan vi inte ens vara överens om sådana enkla saker som att män är män och kvinnor är kvinnor, då får vi svårt att föra ett samtal om någonting överhuvudtaget. Och det är lite besläktat med migrationsdiskussionen när den gick liksom, vågorna gick som högst där för några år sedan. Sanningen spelar roll. Ja. Man måste kunna konstatera liksom att nej, den här killen från Afghanistan, han är inte 15, han är nu antagligen i 40-årsåldern. För att det får såna här, vad heter det, det blir ringar på vattnet av alla lögner. Så att att tala om att unga människor riskerar att skadas för livet och allt det här.
Ja, precis. Men framförallt så är det ju det att det blir ett helt sjukt samhälle där vi inte längre, det blir 1984, där vi måste ljuga, för annars så blir vi satta i fängelse eller dödade. Och så kan vi inte ha det. Och därför är den här lagen så otroligt viktig. Det är viktigt att den stoppas. Men
det är viktigt att jag tror vi behöver ha kvitto också på att folk har lite mer ryggrad än att bara böja sig för partipiskan. När det nu har visat sig att missnöjet inom Moderaterna är så här pass stort som 80% är ju en uppskattning då. Och när Christian Sonesson säger att folk ringer och mejlar honom hela tiden och gnäller, men de är inte beredda att göra någonting för att följa sin övertygelse, eller? Alltså de vågar liksom inte stå upp, utan det de är villiga att göra, det är att ringa till Christian och gnälla en massa. Men
det är väldigt bedrövligt. Men det är klart att och även om de inte är nu är kanske så rädda för sig själva, för de förstår väl precis som vi att om de går samman alla dessa så kan inte Moderaterna bara kasta ut dem allihop liksom. Men däremot så skulle det, tror jag, bli en sån otrolig blamage för Ulf Kristersson att han skulle vara tvungen att avgå. Och det kan ju vara ett skäl som gör att de inte vågar göra detta.
Jo, det är klart att liksom byta partiledare medan han är statsminister. Det är liksom inte någon önskvärd situation. Men samtidigt måste man ju då väga olika onda ting här mot varandra. Och är du verkligen, om du nu är övertygad om att den här nya lagen kommer faktiskt att leda till att människor skadas svårt på olika sätt.
Ja.
Är det då inte viktigare eller? Att...
Men om alternativet är att regeringen faller, det blir nyval och det blir rödgrönt styre igen, då kommer ju den lagen att drivas igenom ändå och med ännu värre förutsättningar. Så att jag kan faktiskt se att man kanske skulle kunna tänka att det här är dåligt, men vi har ett land vi måste rädda och vi får ta tag i den lagen sen. Jag vet inte.
Ja, dumt och dåligt är det i alla fall. 17 april så ska det röstas om detta i riksdagen och vi kommer att fortsätta följa det hela såklart fram till dess. Nu är det hög tid att knyta ihop vår torsdagssäck och det gör vi med orden. Vill ni stötta oss så går gärna in på ingenomaria.se. Där finns det Onobox, BankGiro och Swish som jag tror fungerar igen, eller?
Ja, gör det.
Ja. Och medialink-knapp om ni vill stödja vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete. Tack snälla, kära, underbara, fantastiska alla för stödet vi har fått den senaste veckan. Vi är djupt rörda. Hoppas att ni får en trevlig helg och att det inte blir fler konstiga vårsnöstormar och andra dumheter utan lite sol och värme. Vi ses och hörs igen om Gud vill på måndag, kära vänner, och vi lämnar er idag med orden Gud välsigne.
Gud välsigne.